Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Leksaksport. Och det är jag, det är Mats Stolle. Och vi välkomnar er in i det nya året.
Mats vill kallas för Matte från och med det nya året. Och jag vill kallas för Lövet på heltid. Så det är Matte och det är Lövet.
Ja, från och med imorgon då, alltså Matte. Ja. Inte idag utan från den femte.
Vad tycker du om spektandet Strogge som du kallas för? Vissa?
Ja, det tycker jag är bra faktiskt. Ja. Alltså, jag sitter inte på några höga hästar. De får kalla mig vad de vill.
Hur kom det sig att du kom att kallas för Strogge?
Jag var på Isvestia i Moskva med Lars Gunnar Björklund och Tommy Engstrand och P.O. Westerlund i Forsberg för länge sedan när jag var jätteung. Och då fanns det väldigt dåligt med mat i Svestia hallen där ishockeyn gick. Där man var hela dagarna och såg en mängd matcher. Det var Bors då som jag tyckte om, den här ryska
rödbetssoppan, den är väldigt god.
Nej, det tyckte inte jag om. Nej, så jag ville ha Stroganoff då. De hade Stroganoff. Så jag käkade Stroganoff i 8 dagar. Varje dag. Och det är klart, då reagerade grabbarna så. Vad försöker du Stroganoff? Jag gillar Stroganoff, sa jag. Det är
men,
bästa
hade
jag
de, men hade de korv Stroganoff eller biff Stroganoff?
Korv Stroganoff.
Okay,
men då blev det från Stroganoff blev det Strogge.
Strogge, just det.
Ja, vad kul. Då ska jag passa på bara att skryta om Jesper innan Jesper hinner skryta om Jesper. Han heter för övrigt fortfarande Jesper, det hör vi ju. Medan du heter Matte från imorgon och jag heter Lövet. Igår så vann Jesper en quiz.
Oj.
Och inte bara det. En av de stora motståndarna var, apropå Isvestia, Kenta Nilsson.
Oj, oj, oj.
Alltså han som fortfarande gjort mest poäng under en säsong av alla svenskar i NHL.
Ja. Frågan är
Mr. Magic och Jesper vann quizen.
Men Kenta, är det en värdig motståndare till dig?
Nej, inte quiz, men han var bra på hockey. Men på quiz var han
inte
så
dålig. Kenta är inte någon värdig motståndare till
nej,
dig.
Och frågan är om Kenta, vem det skiljer mest mellan? Alltså jag, Kenta och jag i hockey, eller jag och Kenta i quiz?
Jag tror det skiljer mer i hockey.
Kanske. Det är möjligt. Men på tal om hockey, hörni. Ska vi kasta oss in eller har vi något mer? Och vill ni berätta lite om
mår? Vi tar väl hockey.
Va? Ska vi skita i mår så här?
Ja, det skiter vi. Vi kastar oss in.
Jag är lite deprimerad, men ni mår väl bra?
Varför, du vann ju quiz igår. Varför är du deprimerad?
Ja,
låtsas inte.
Jag vet inte. Det känns,
du har flickvän. Du ska få ärva en advokatbyrå. Du åker utomlands. Du tjänar bra. Du är kompis med Strogge. Ja. Du vinner quiz. Vad har du att gnälla över?
Du är en lyckans ost.
Nej. Ja, men det är svårt där. En annan grej. Bara ta en sport innan vi går in i hockeyn. Om ni tittar på bilden här på Håkon Pedersen. Är han inte väldigt lik Mats Wilander?
Nej, tycker jag inte.
Är det Hasse Simonsson kanske?
Ja, lik Hasse Simonsson. Ja. Du snackar Mats. Jag förstår ditt språk, Matte. Jesper, du pratar konstigt.
Men alltså, titta på Mats Wilander här nu.
Och bara så du vet, Jesper, att lyssnarna kan ju inte se den här bilden. Så det är ganska meningslöst att visa bilder som lyssnarna inte kan
men ni
se.
Får ni får googla alltså Håkon Pedersen, nattens drottning. Och så får ni titta på en gammal bild av Mats Wilander. Ja.
Och det var alltså med Melodifestivalen.
Exakt, 89. Ja, kan vi säga Mabel, Hem och Rigoletto.
Får jag slänga in en brandfackla här bara?
Ja.
Mitt i skönsången. Det var så här att under ett masters i tennis då för ett antal år sedan, då Hasse Simonsson där spelade dubbel med Järryd. Och han hade sånt flicktyck, den Hasse Simonsson, när han var kanske 19-20 år. Så att det var ett stridström av vackra damer på hotellet Essex House i New York, så vi upp till hans rum. Så att han avverkade en och så stack hon och så kom nästa. Så kom
det var
nästa.
Alltså kö?
Det var kö till Hasse Simonsson. Han såg ut ungefär som på den här bilden. Alltså en skönlockig yngling
jag minns
med ett ganska intetsägande apparitioner, det gillar ju tjejer.
Ja, men fick Anders Järryd då sköta administrationen och säga hej och välkommen?
Alltså, till Järryd var utanför, han har ju inte den förmågan riktigt med tjejer.
Så nej, men om han fick sköta administrationen då?
Det behövdes inte.
Vad att Järryd var någon form av kamrer då som satt och liksom och... Ja, jag var tvungen.
Det fick bli krock mellan tjejerna, men det sket ju Hasse i.
Ja. Aha, så, han var ju riktigt tvåfrågor och blev också rallyförare sen va? Efter tenniskarriären.
STCC va?
Ja, okej, okay, ja, bil som bil.
Jag såg en bild på honom helt enkelt.
Brum, brum.
Jag såg en bild nu, det står STCC databas. Det var där, annars hade jag aldrig, jag visste inte vem det var. Vem är Tony Nadal? Är det Nadals farsa eller?
Det är hans farbror. Ja. Det är han alltså, som Nadal var alltså högerhänt från början. Det är han som kom på den djävulusiska idén att Nadal skulle byta till vänsterhand för att det är jobbigt att möta vänsterhänta. Och apropå Nadal så är det intressant nu, för han har gjort comeback. Han har inte spelat under hela 2023, spelade inte en enda match. Han gjorde comeback i förrgår när han mötte före detta världstrean Dominic Thiem. Vann i två raka set.
I Australian Open?
Nej, det är i Brisbane. ATP Brisbane. Och i morse spelade han sin andra match.
Precis, och då vann han också. Då vann han mot en Jason Kubler, en australiensare. Ja. Och vann med 6-1, 6-2. Och då är det intressant, vill jag höra faktiskt, framförallt tyvärr Jesper, då, vad Matte tycker. Mm. För att min bild tidigare har varit att när Nadal har varit borta vissa perioder, vilket han har varit tidigare också, så kommer han tillbaka och vanliga människor brukar förlora när de kommer tillbaka. Nadal vinner alltid och tidigare har jag trott att han är borta då och bara för att han har en dopingperiod för att dopa upp sig och komma tillbaka starkare. Jag är inte lika säker på det längre. Tror du att han är borta medvetet för att få viloperioder och dopingperioder? Och nu räknar vi bort 2023 för det är ett helt år.
Alltså ingen riktig doping då utan...
Jag har trott det när jag var lite yngre.
Han är bevisligen varit skadad vid ett annat tillfälle, inte minst knäskador och så vidare och ryggskador och det. Så jag har svårt att tro ändå det. Jag tror att de här spelarna som dopar sig då på olika sätt, de gör det mera på träning för att orka träna så mycket som behövs. Björn Borg gjorde ju det sedan sista år, att han dopade sig på olika sätt för att orka träna, och vill andra också.
Men det här är ju en total nyhet. Alltså om det här skulle bli kvällstidningsdag, för att Björn Borg dopade sig, det har ju aldrig kommit fram.
Ja, alltså stimulantia då. Stimulantia.
Ja, alltså typ lite kokain för att orka.
Sådana saker.
Ja.
Men det är ju doping.
Alltså, jo, det är det. Men jag tänkte mer på att någon form av steroid.
Det är steroid.
Absolut inte så. Det var ju stimulantia som för att orka träna. Han orkar sen inte efter att orka lite träna längre heller.
Men det tog ju, Mats Wilander åkte dit för det tillsammans med Jakob Lasek. Var det han som åkte dit tillsammans?
Ja,
jag tror det. Schweizare.
Alltså, Mats Wilander känns ju absolut inte som en amfetaminist, utan han känns som en helig kille.
Ja, men det var cola han tog.
Han känns absolut inte som en kokainist.
Vilket han inte erkände för en kanske senare efter karriären eventuellt.
Ja, han erkände det för några år
sedan. Ja, precis, men inte då när han hade gjort det så att säga. Så att det skadade hans image att han förnekade en sak som var uppenbar.
Man kan säga att det var skadar... gamesetten Mats.
Wow, men det skadade i vissa kretsar. Alltså för, jag tycker, för mig så steg han faktiskt lite grann för då visade att han var mänsklig. Faktiskt.
Han förnekade det, i alla sammanhang. Det skadade honom mycket mer än om han hade varit mänsklig och sagt att jag behövde det av olika skäl efter en lång, lång karriär och så vidare. Så att,
det håller jag
men ljugandet och förnekandet skadar mera.
Men det här är en intressant fråga. Vilka har skadats, vilka har inte skadats av ett till exempel kokainintag eller att man åkt dit för någonting? Sven Elander
han blev sparkad ifrån det här ren idrott där han var ordförande eller talesperson.
Och hans liksom persona, hans nimbus, man skulle ha sagt, den har ju sjunkit rejält efter att han gjorde det där.
Jo.
Men däremot skulle jag säga typ Javier Sotomayor, han kan ta mycket ladd han vill, det är ingen som bryr sig. Och samma med Patrik Sjöberg såklart, och hans Carlo Tränhart.
Ja, Carlo Tränhart, ja, precis.
Och vet den andra?
Han som hade en flyende haka. Det var ju två tyska. Tränaren såg ju lite ut som en av skurkarna i Die Hard.
Ja.
Men vad fan, Dietmar Mögenburg heter han.
Mögenburg, och så var det en amerikan också va? Som var, då alla de var i samma gäng.
Ja, de rökte och...
Sen hade du Myrlägg också som var hjälte i Spanien. I Spanien brydde man inte om doping överhuvudtaget.
Nej, och då har vi bytt till längdskidor.
Maradona skadades ju inte, tror jag.
Inte ett dugg.
Jag tror att han tvärtom...
Han kanske skadades av kokain, men inte av pratet om att han åkte dit.
Han höjdes av liksom... Och då tror jag pratar om folks medvetanden. Men som sagt, Sönderlandet tror jag är den som har sjunkit mest.
Kanske är så, men då apropå Nadal då, att han är tillbaka. För nu är det ju bara en vecka lite drygt till Australian Open börjar. Kan Nadal ha en chans? Han är, vad är han nu? Är han 30...
Han fyller 38 i år
38.
Faktiskt.
Kan han ha en chans? Han har vunnit 22 Grand Slams. Kan han ta en till?
Nej.
Jag tror att det är för mycket för honom. Alltså nu har han ju lättare motstånd. Alltså team är ju inte som han var för på något sätt. Och här, som ny, Australien här är ju inte heller så bra. Så att han möter ju mycket, mycket tuff motstånd i Australien där alla är med. Så att där kommer det inte att fungera utan... Alltså efter ett års uppehåll, det kan jag inte tänka mig.
Jag skulle säga att jag tror att han har en liten chans. Och om Mats nu har fel med Nadal, då är Mats tennisexpertis, då går den över till mig.
Det gör den, ja.
För jag har ju hyllat Djokovic länge.
Alltså jag är absolut ingen expert. I synnerhet inte om Nadal skulle vinna Australian Open. Då är jag
nu håller Mats fingrarna i kors när han säger det.
Då är jag icke-expert.
Vi ska prata lite hockey. Och det är ju faktiskt hockey-VM, Mats.
Ja, det är det.
Men det är junior-hockey-VM och nu fick vi fick lite på tasken, som man brukar säga. Mm. För att vi tyckte ju att junior-hockey-VM var helt borta och det var ingen som tittade. Men nu hade
det är ju jättesuccé tittarmässigt.
Ja, men det brukar hockey-VM också. Vi sa det innan att junior-hockey-VM är på nedgång. Att det börjar bli impopulärt.
Får en hög nivå lite på nedgång enligt många experter då.
Men nu hade de ju 2,4 miljoner tittare. Mm. Och så då är det kanske populärt.
Jo, men det är som hockey-VM. Det är märkligt många som tittar på det.
Alltså, ja, för hur 2,4 miljoner kan titta på den här skiten, alltså, det övergår mitt förstånd.
Alltså, jag menar senior-hockey-VM, det är ju märkligt många som tittar
senior
på det
också. Senior-hockey-VM når absolut inte 2,4 miljoner. Så att, alltså, junior-VM har en viss nimbus sen 2010, 2011, 2012 när Sverige vann senast. Och så där. Så att,
och då blir det ju final dessutom.
Det är någonting som är damskidåkning, det har liksom en viss nimbus. Och så där. Märkligt nog, så junior-VM, det är för att alla är med, det är väl det som gör saken.
Tråkigt för vårt grannland i väst, Norge. De åkte ut junior-hockey-VM mot Tyskland efter förlängning.
Nej, men Norge kan inte spela hockey.
Nej, men de är väl ändå, de har ju slagit Sverige ganska nyligen, va?
Och Espen Knudsen kunde väl spela hockey?
Espen Knudsen, Zuccarello
Asen. Har de slagit Sverige? Norge slagit Sverige?
Jag tror att de har gjort
det. Ja, seniorhockey.
I något VM.
Det var Danmark, var det inte det?
Ja, Norge också. Alltså i någon sån här pistinering.
Jag tror att även Norge har... Men Sverige kommer i alla fall spela final. Det är ju kul. Och det är ju på... Det är ju imorgon för fan.
Just det.
Final fredag. Och vi får ju antingen möta USA eller Finland. Vilken kul final mot Finland, va?
Ja, alltså visst är det väl så att mot Finland har vi lite chans. Säg 42%. Mot USA skulle jag säga att det är kanske 15% bara.
Ja, men vi slog ändå... Ja. Vi slog ju Tjeckien idag med 5 eller 6-2. Det är inte riktigt klart än. Och Kanada torskar mot Tjeckien.
Jo, men det är när det viktiga matcher. Vi hade ju inte haft en chans mot Kanada i en final.
Nej, okej. Okay.
Alltså, Kanada går ju på halvfart ofta när de tror att de är överlägsna. Men jag tror ändå att Sverige har god chans att göra stor match även mot USA, tror jag. Kanske USA är en aning är favoriter. Kanske något.
De har ju haft en lätt 60, väg.
60-40 kanske. Alltså, Sverige har ju ett bra lag och hemmaplan, så att mycket beror på hur motiverade motståndarna är i finalen. Sverige är toppmotiverade, vilket betyder väldigt mycket i hockey. Så att Sverige kan mycket väl vinna, men mot USA då så kanske inte att det räcker riktigt, men mot Finland räcker det absolut.
Ja, men alltså, finnar är ju alltid motiverade mot svenskar. De tycker ju fortfarande att de är lillebror, även om de är ett bättre land än vad vi just nu på många sätt. Men USA, när de, det är ju sådana vinnarskallar i USA, så att det är klart att de tar.
Men det, alltså, USA och
speciellt, USA vinner ju inte så mycket.
Alltså, speciellt USA. Alltså,
USA OS 80, skojar.
USA spelar ju en ishockey som Sverige inte tycker om. Det vill säga att det är en kampfylld ishockey utan, så att säga, de öppnar sig inte bakåt. De krigar om varje centimeter på isen och det är mycket närkamp, mycket fysisk hockey som svenskarna hatar. Vi spelar mycket bättre mot lag som Slovakien och Tjeckien spelar öppen hockey, så vi kan kontra sönder. Alltså en rätlinje hockey framåt som tjeckerna spelar, där tar vi tag i pucken, pucktapp, tar tag i pucken och öser på framåt. Men på USA blir det ett helt annat spel som Sverige hatar.
Ska vi titta lite grann hur det ser ut med vinnarna i junior-hockey-VM? För jag tror inte att något av länderna, alltså varken USA, Finland eller Sverige, kanske Finland förresten, har vunnit de sista 10 åren. Och jag tar tillbaka lite med USA, för USA har faktiskt vunnit de senaste 10 åren 1, 2, 3 gånger. Det är ändå 3 av 10, bra. Sverige 0. Kanada 1, 2, 3, 4 gånger. Finland 1, 2-3 gånger. Så de har, det är alltså 4-3-3. Sverige har inte vunnit som sagt, som att, eller som Mats sa då, sen 2012.
Som vi också uppmärksammade i förra veckans program.
Ja, och vi blev ju slagna. Senaste gången vi mötte USA i en final så fick vi stryk. Fast det var 2013, så det kanske inte säger så mycket. Och senaste gången vi var i final var det mot Kanada.
Kanada måste ha haft ett ganska uset lag med dålig motivation eftersom de gör så dåligt ifrån sig.
De har vunnit de tre av de fyra senaste.
I år, de tror alltså mot tjeckerna torskar de mot, mycket överraskande faktiskt. Då tänkte jag att då är tjeckerna väldigt bra, men det är alltså Kanada som var väldigt dåliga den här gången.
Jo, men jag tror på, som du sa, att de liksom växte inte riktigt upp, för de tog inte motståndet på allvar. Och sen spelade Tjeckien tydligen, jag såg den inte själv men jag läste om det, att de spelade en ganska destruktiv hockey.
Ja. Tyvärr så lönar det sig ofta att spela destruktiv hockey. Sverige kan ju spela destruktiv hockey också, men återigen, mot USA så är det då USA som har taktpinnen att förstöra så mycket som det går överhuvudtaget. Sverige får inte igång sitt anfallsspel, och det är som Sverige bygger på faktiskt. Offensiv, ren offensiv. Så att USA blir knepigt.
Och så är det bara när Tjeckoslovakien, som det hette förut, när de var som bäst, när de var som jobbigast, eller de har varit bra länge, men till exempel när de här Liba, Lala, Rutschiska spelade, alltså de var ju på svenska spelarnas skridskor, hälsen hela tiden. Man gick och slog så här, små, bara tick. Så svenska blev galna på dem. Det var jobbigt att möta dem.
Och det får man inte göra längre. Nej. Vilket är bra.
Tjeckoslovakien var ju fantastiska ishockey, de och Sovjet då, på den tiden, framförallt Sovjet, men även Tjeckoslovakien. Så att de vann ju mot Sverige också med sin fart och sin teknik och sin kompetens som spelare var för sig, som Sverige inte kunde mäta sig med riktigt.
Så om Jesper då, Jesper brukar skryta om att han vinner quiz och sådana grejer, ja. Han skrattade om senast idag. Om vi säger så här, vad heter huvudstaden, vet du det? Huvudstaden i Tjeckoslovakien, mitt i låg det, mitt i Tjeckoslovakien.
Jag trodde faktiskt att det skulle vara Prag, men är det Prag?
Nej, vänta. Oslo. Tjeckoslovakien. Och du skryter om att vinna quiz. Pinsamt.
Ja. Hörrni, vi skiter i hockeyn, va? Vill du höra om NBA eller NFL?
Ja, vi måste välja, då väljer jag NBA då.
Ja, men det är en kul nyhet från NBA. Och det har varit med bandy att göra.
Oväntad start.
Ja, men verkligen. Det var nämligen en gammal basketspelare som spelade i NBA i över 20 år. Han har också blivit rankad av någon, om det var The Athletic tror jag, som världens bästa europeer, NBAs bästa europeer någonsin. Han spelade i Dallas. Jag tänker att vi ska ta honom nu.
Dirk Nowitzki.
2,13 lång. Han dök upp på en bild efter bandyderbyt, alltså ananasderbyt mellan Bollnäs och Edsbyn.
Ja, han är ihop med en svenska ju.
Ja, och de är ju tydligen, eller hon är ju då syster till Martin och Marcus Olsson.
Ja, alltså ja, just det, precis, ja, fotbollsspelarna.
Så då har de på något sätt, då säger Dirk så här: bandy är min nya favoritsport. Och det tror jag väl kanske inte på publikfrieri då. Men då var han i alla fall i Edsbyn och firade seger med Bollnäs-spelarna. Av någon anledning, varför vet jag inte. Men det här var väl lite kul, eller?
Det var mycket kändisar som kommer från Bollnäs. Det är helt otroligt. Jag har varit i Bollnäs en hel del. Där Victoria Silvstedt kommer från Bollnäs. Och även Stormare kommer från Bollnäs.
Arbro.
Och Hanna Hedlund och hennes syster kommer nästan från Bollnäs också. Från Kira
Borsen. Ja, det finns Per Persson från Alfta.
Ja, visst. Att det
är det Perssons pack? Alltså.
Perssons pack, ja.
Vad är det som gör att så många kommer från Bollnäs?
Även gammal känd Hammarby. Tony Cascarino kommer från Alta.
Ja, snyggt. Men alltså, jag har också varit och tittat på bandy i Bollnäs. Jag såg ett derby i Bollnäs-Edsbyn för några år sedan. Det var jätteroligt och vilken idyll det var. Och liksom, ja. Poliserna grillade korv tillsammans med fansen. Det var liksom inget bråk.
De har, mycket, så, de har liksom gamla så här, kodspelambus när de ska busa med varandra.
Det är gamla Bullerbyn.
Ja, men de ska busa med varandra ibland. Och då hade Bollnäs-klacken då, eller när det var Edsbyn-klacken, hade åkt till Bollnäs där Bollnäs spelade på Säfståås. Nu är de en ny bandyhall, precis som Edsbyn. Men då åkte Edsbyn-publiken, eller supportrar, till Bollnäs natten innan när det var och började typ stampa ner allt snö och sånt där. Och så la de surströmming där. Och så snöade det över och så frös ju såklart surströmming då. Men när det blev varmt på läktarna, när bollnäsklacken då på snön, när det blev varmt och började liksom att stampa där, då kom ju odören fram.
Åh, helvete,
det var ju
bra.
Ett helvete på läktaren. Det var ett bra bus. Det var
riktiga bollnästakter, hör du.
Ja, precis. Det var riktigt så här kodispellan Andersson Svensk Kalle. Men det är kul att det hände lite grann för banden, va? Att den lever.
Ja, det går ju ner tyvärr för band. Nu när inte ens Ryssland finns. Och det är publiksiffrorna går ner i högsta serien. Och jag har hört att det finns ju två lag också som går riktigt åt helvete nu. För att de har ingen inomhushall. Det är ju Motala och det är...
Hammarby.
Och det här Frillesås också.
Ja,
och det, men tänk att lite ställe som Frillesås kan ligga i högsta serien i en sport.
Det säger mycket om sporten.
Nej, det gör ju det.
Utan bandy,
jag kan säga så här också. Jag gjorde en massa bandymatcher för bara några år sedan. Och det är klart, jag var mycket i Västerås och tittade också. Det var deprimerande. Det var inget folk nästan överhuvudtaget i Västerås. I den här hallen, den här fina, snygga hall. Och kallt och räkligt var det så där. Så att... mina och Motala var jag också väldigt mycket i och tittade på bandy, och det är klart, det var ju en, just där var det ju, alltså vardagsmatchen då, som inte drog något mycket folk, så var det lite trist.
Men Mats, du har sagt att du kom för sent ofta till de matcherna, det är en sak med, men jag undrar, det är så svårt att se en bandyboll för en vanlig tittare. Då undrar jag, om jag får gissa, så gjorde du så att om du inte såg bollen, vilket jag tror att det var ofta du inte gjorde, chansade du då bara att hitta på vad som hände?
Ja, lite så faktiskt.
Jag kan tänka.
Men man ser på klubborna när de rör sig.
Det var så faktiskt, att det du hittar på. Det är bättre att det flyter referatet, alltså att det är rytm i referatet och att det kanske blir lite fel då och då, än att man då stakar sig hela tiden och sådär. Det är värdelöst, utan hitta på lite grann i så fall, bara det låter bra.
Okej. Vi knallar vidare. Och jag vet att ni inte vill att jag gör det här.
Jag kan väl säga så här mycket i alla fall, att när det var i Västerås så passerade jag Enköp innan matchen började.
Kände du stress då, eller kände du lugn?
Lugn.
Ja.
Och vi vänder på ett blad, ungefär som ni gör i era tidningar.
Vi vänder på ett blad, Mats.
Vänder på en femöring, som man i hockey förr i världen i hyrans referat. Han vänder på en femöring, Hasse Svedberg, i hockey. Alltså det verkar ju som att vi vänder blad nu i hockey då, att Olof Mellberg kommer att bli ny förbundskapten i fotboll för A-landslaget. Tony Gustafsson kanske blir, om han kommer loss från Australien, så blir väl han kanske assisterande då. Och det blir mer att Tony Gustafsson ska göra intervjuer och sådär, vilket ju Mellberg inte är bra på något sätt. Alltså han är ju då medial och han är kommunikativ, Tony Gustafsson.
Jag får bara gå in där, för alltså, Mellberg har alltså ofta vägrat göra intervjuer under sin tid som BP-tränare. Alltså i vanliga liksom, för radiosporten och för SVT-sporten. Det är ju helt sjukt. Man säger en sak om Tony Gustafsson som tar ner honom väldigt mycket. Han är ju en tönt. Han var ju nämligen under sin tid som spelare, så var han inkastspecialist. Kastade jättelånga inkast. Så hörde jag att Offside hörde av sig till honom och ville göra en intervju med honom om inkast. Och då sa han nej, jag vill inte vara förknippad med en som är bra på inkast.
Nej, men vilken tönt.
Jag menar det, så att vilket mardrömsteam vi har. Mellberg och Tony Gustafsson.
För ganska lik den här Håkan Pedersen. Titta noga nu på honom. Titta noga där nu.
Ja.
Och så tar vi fram en bild på...
Han gick i Fredrik Wikingssons klass i mellanstadiet, eller om det var högstadiet.
Ja, visst gjorde han det, va? Inte Håkan Pedersen då, utan
nej,
Tony Gustafsson.
Tony Gustafsson.
Olof Mellberg kanske är rätt val sett till sin elakhet och hårdhet med spelarna, det tror jag. Han får spelarna kanske att ge det yttersta då, och så vidare. Och han är ju väldigt fyrkantig, Mellberg,
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com
/host.
Antar jag, i alla fall vad jag har märkt i intervjuer och det, också där. Så att han kan nog göra ett bra lag av ett antal individuella gubbar, det tror jag säkert. Men han kan ju inte sköta det kommunikativa på något sätt. Men Mellberg måste ändå ha gått intryck under intervjuer med fotbollförbundet då, eftersom han får det här jobbet framför Jimmy Tillin till exempel och kompani.
Men känns det att det fanns ingen riktigt?
Nej.
Det är, någon måste in... Mellberg är ett namn. Ja. De är ju väldigt namnkåta uppe på förbundet. De vill ha stora namn. Mm. Och då fick det bli honom. Ja. Minns jag. Det fanns ingen solklar kandidat.
Med tanke på då, till exempel Fredrik Ljungbergs och Olof Mellbergs historia ihop, så hade det varit underbart att se Mellberg efter en förlust mot Lettland med 3-2 komma in till studion med Ljungberg. Alltså en liten rematch där. Nu kommer de skicka Tony Gustafsson istället som kommer liksom sitta och snacka mumbo jumbo. Jättetråkigt.
Vem blir mest upprörd? Mellberg om Ljungberg tar upp gamla VM-historien eller om de tar upp Gustafssons inkastspecialitet?
Ja, det blir frågan.
De blir
frågan.
Jättearga.
Men jag tror ändå... Det är ganska lågt ställda förväntningar tror jag på Mellberg i det läget, vilket gynnar honom tror jag för framtiden här. Han börjar på ny kula efter Janne-fiaskot här, så att det är bra läge för Mellberg att kliva in när svensk fotboll på här sidan senior står som allra
men längst. Förväntningarna borde vara större tycker jag om man tittar på laget. Alltså när vi har Isak, vi har Kulusevski, det är ju inget dåligt lag. Victor Nilsson Lindelöf, många spelar ju ändå i topp 5, kanske med topp 2 eller topp 10 klubbar i alla fall i Premier League till exempel.
Men det handlar ju då som jag sagt förut här i podden här att de måste välja antingen spela defensivt eller offensivt. Alltså Janne valde både och det går ju inte att spela offensivt med ett defensivt lag till exempel. Du måste välja och i tiden ligger att spela offensivt och Janne ville inte frångå 4-4-2 ändå. Det måste Mellberg göra om han vill vara offensiv. Det måste vara en klar linje hur de vill spela från början.
Han kommer nog inte införa det gamla Shining som Jan Anderssons företrädare drog in.
Finns det någon med Shining
Erik egentligen? Hamren, ja.
Finns det någon med Shining i laget? Jag tycker inte det. Isak har ju noll Shining och även Kulusevski.
Nej, alltså som spelare kanske Emil Forsberg när han
ja, han har ju räddare ibland. Ja, får man säga. Han hade ju Shining och även ja, men Kulan lite då kanske. Ändå.
Jo, men visst. När han, ja, men, ja, visst.
Men sen har vi ju också, får inte glömma Gyökeres som är en världsklassanfallare i alla fall.
Ja, fast har han visat det i landslaget någon gång?
Inhopp ibland tycker jag. Han är ju lite äldre, han är 25 år tror jag. Gyökeres, han har varit en trög ingång.
Lite äldre än 24-åring då?
Jag tänkte faktiskt gå in på de mest lovande svenska fotbollsspelarna idag under 21 år.
Spännande, då får vi se att du har papper med
dig. Och börjar då med nummer 6, Armin Gogovic.
Är det en lista vi har?
Född 2002.
Är det från 61 nu? Ska du lista Sveriges mest lovande fotbollsspelare under 21 år?
Ja, under 21 år.
Eller ska du bara dra upp
namn? Jag tyckte så för 1961 tyckte du så. Ja,
nej, men ska du bara dra upp namn eller ska du lista dem?
Vi drar dem här från 6 till 1.
Ja, men då tycker jag, måste vi ha någon form av mellanhinga. Ja, ska vi vara som de gjorde så här på Safra du City på tidigt 80-tal. Mats Strandberg ska lista Sveriges mest lovande fotbollsspelare under 21.
Jag vet exakt vad vi ska ha för intro. Nummer 6.
Med Mats Strandberg.
Armin Gogovic, född 2002, spelade för Midtjylland.
Jag har någon motivering också. Det där var jag i slut där.
Vi tar motiveringen på ettan bara.
Okej.
Nummer 5.
Paolo Abraham, född 2002, FC Groningen.
Nummer 4.
Hugo Larsson, född 2004 i och Eintracht Frankfurt.
Nummer 3.
Vänta, det blev fel här.
Ja, det blev så bra.
Det var fel.
Men Hugo Larsson lät ju så bra.
Förlåt, vi börjar med femte plats till Gogovic.
Är det bara fem stycken alltså?
Ja, det är fem.
Ja, men vet du vad? Hugo Larsson var ju 3, för jag var så nyfiken på om Hugo Larsson var 4. Alltså 3 stycken som är bättre än Hugo Larsson den åldern. Jag var jättenyfiken.
Kan man tänka.
På andra plats.
Anthony Elanga, Nottingham, född 2002.
Och på
plats nummer ett,
Ronny Bargic, född 2005, FC Köpenhamn.
Vad sa han hette?
Vad sa han hette?
Ronny Bargic.
Ja.
Vi tar om det.
Heter han inte Ronny Bargic?
Ja.
Ronny Bargic.
Ja, han heter det.
Heter
han?
Jag tror han uttalas Badji däremot, eller?
Gör det.
Eller har vi helt fel?
Ja, jag vet inte, men skitsamma, vi vet det i alla fall. Men alltså han är Abraham på fjärde plats. Han spelade AIK förut, va?
Ja.
Mm. Ja, just det. Ja, då vet jag vem
Paulus.
Det. Ja, men det, vad säger du om listan? Jag, alltså när Mats sa Hugo Larsson på tredje plats, då var det lite så att vilka två kan vara med? Men det är de ju. Alltså, jag tycker det är en bra lista.
Badji, alltså han är ju ändå en av Europas största talanger, kanske världens största. Det tycker jag är alltså, jättebra.
Strålkastat ljuset på den är Rooney är enorm från alla världens storklubbar. Ja, alltså, han har gjort en enorm succé under hela sin karriär.
Inte han verkar gilla uppmärksamhet också.
Inte bara i Köpenhamn nu, där han har slagit igenom totalt, utan också tidigare där han varit den yngste i 16 och alltihopa där. Så att,
och sen Elanga är nog den som egentligen är bäst just nu.
Ja,
han är ju bästa spelaren tycker jag under 21.
Ja,
han är ändå ordinarie i Premier League och så vidare.
Jätteduktig i senaste matchen för Nottingham här, den Elanga varit, så att han verkligen dunkar på en plats till A-landslaget.
Ja, han borde spela av landslag. Jag tycker det är konstigt att han inte... Men klart, Janne har väl gjort många fel på vägen.
Det är ju ett intressant kommande lag för den Mellberg att ta tag i då. Han får ju jobba med de här gubbarna. Så att,
man är också duktig med yngre.
Att sätta sin prägel på det här laget.
Så men BP är ju så här klassiskt. De har alltid mycket yngre spelare i laget och han har varit duktig med dem. Tack för listan, Mats.
Tack för listan, Mats.
Mm. Olle, vad har du att prata om? Ska vi...
Ingen? Lite längdåkning.
Det var alltså alpina skidlandslaget med kör och orkester står det.
Ja,
här
så vi går från alpint till längdåkning.
Ja, precis.
Tour de Ski pågår som bäst och det avgörs på söndag. Och det är inget mästerskap den här säsongen, så att det här är det största evenemanget för längdskidåkarna på hela året faktiskt. Men märks det, ställdes frågan. Nej, det märks inte ett skit, för antalet åkare som slutför Tour de Ski fortsätter att minska. På nyårsdagen så var det totalt 13 åkare som lämnade återbud redan på morgonen. Och under jaktstartens gång så var det ytterligare ett antal som kastade in handduken. Och sportens superstjärna Johannes Kräbo kom inte till start. Största svenska hoppet Ebba Andersson hoppade av eftersom hon inte var fri från sin covid som har fått för typ femte gången.
Men det har väl varit extrema alltså förhållanden och även mycket skador, sjukdomar.
Ja, men alltså, de blir så sjuka, det är helt otroligt. Och sen alltså de här, alla stjärnor hoppar av, som Tiril Uddnäs-Väng som vann då världscupen förra året, kom inte till start. Hennes tvillingssyr hoppar av mitt under touren. Största finska stjärnan Ivo Niskanen lämnar återbud precis före första. Norrmannen Simon Kruger är inte med, Britten Andrew Masker hoppar av, Kristin Stav hoppade över. Och till och med en amerikan som är ljuspunkten, som låg på fjärde plats igår, tror jag, den här Gus Schumacher hoppar av. Och sen också idag hoppade Sofie Krehl, Anja Madjelic, Candide Pralong, vilket bra namn, tänk att heta Candide Pralong, Jasmin, alltså, och också Federica Salif, vad heter hon? San Filippo. Och när de startade då precis efter julafton, då var herrarna 96 stycken, det är 75 kvar nu, det är alltså 21 som hoppat av. Damerna var 67, det är 40 kvar. Alltså jag undrar, vad är de gjorda av för virke, skidåkare? Det är inte Vassberg.
Jag har en liten teori.
Ja, tack så mycket.
Jag har en teori här, och det är att de ungefär som att vi använder så mycket tvål, rengöringsmedel och även typ antibiotika och sånt där, att vi blir resistenta mot vissa virus, och då i antibiotika så är det väl bakterier. Men, eller jo, det är det. Det måste vara biotika.
Ja.
Men jag tror att de är så jävla isolerade och de håller sig borta så mycket och är bara med varandra, så de har börjat bli eller deras immunförsvar inte har blivit sämre.
Ja, för det finns ju inga som är sjuka så ofta som svenska skidåkare, också då uppenbarligen skidåkare i andra länder. Därför de är förkylda igen.
Ja, för de är isolerade tillsammans 8, 9, 10 månader om året.
Ja, och jag menar, vi får kanske covid en gång om året, de får covid hela tiden.
Ja.
Men det är konstigt ändå, för att andra yrkesgrupper, vi hade ju skridskåkare förr i världen, ingen var sjuk. Och även då, andra sporter, tennis och fotboll och hockey, nästan ingen är ju sjuk någonsin. Jag menar, inför en VM-kvalmatch i fotboll, jag kan inte minnas att någon svensk har hoppat upp på grund av
sjukdom. Tänk Djokovic, 24 Grand Slams. Tror du han skulle liksom hoppa av en semifinal för han är lite förkyld? Ja, men det händer ju.
Han blir aldrig förkyld.
Jag menar det.
Och jag kan inte komma ihåg att någon tennisspelare har blivit förkyld någonsin i någon större match, och framförallt inte inför en stor...
Nej, det har aldrig hänt.
Nej, och vad gör då att skidåkare faller som käglar?
Ofta har de så läger då, typ i Alperna eller i Sverige någonstans, och då bor de ju i samma villa, alltså både tjejer och killar. Det där fallet har blivit sammanslat i den också, för att de umgås bara med varandra.
Men är de sönderduschade? Jag hörde en barnmorska för många år sedan som sa till mig att i då Östeuropa förr i tiden, när det var liksom lite smutsigare och skitigare, så var de mycket, mycket mindre allergiska än vi i Sverige. För vi i Sverige är så renliga. Mm. När man föds så får man dit skit över så det är smutsigt. Mm. Då utvecklar man också motstånd. Men när vi i Sverige är sönder rena, så när det kommer då så är vi mycket känsligare. Kan det vara någonting i det?
Jag blir aldrig sjuk och jag duschar väldigt mycket.
Men även, ja, alltid när jag varit på toaletten till exempel.
Men även då, även svenska idrottare, förutom då skidåkare, är ju inte sjuka så mycket vad jag kommer ihåg överhuvudet. I alla fall inte fotboll och landslaget och allt bara där. Så att det där med att vi är renligare kanske inte stämmer riktigt ändå.
Nej, men jag bara drog en teori. Och så en annan sak då, vi pratade om efter då OS och VM och tog ski är ju tredje störst, och efter det så är det faktiskt Holmenkollen som är fjärde störst. Det är liksom den viktigaste världscuptävlingen. Och från och med nästa år så blir det ingen 5 mil, och det är för att FIS tycker att det blir för ansträngande för åkarna, eftersom VM är veckan före, och 2 5-milar med bara en vecka emellan, det är tydligen mer än längdåkarna pallar med. Och då den här britten Andrew Musgrave som bor och lever i Norge sedan många år, han är ju duktig faktiskt, han har ju varit nära pallen många gånger. Han gillar inte beslutet och skyller på sina kollegor som han tycker är för mesiga. Han jämför med andra liknande sporter som har betydligt fler jobbiga tävlingar på en kort tid. Han kallar beslutet för, citat, det löjligaste man kan tänka sig. Dessutom så går han vidare och säger så här: det är det enda loppet på hela året där folk bryr sig om att dyka upp och titta. Citat igen då: jag vet inte vem som har bestämt att det är för tufft för folk att åka 50 km en vecka efter VM. Och sen fortsätter han med ett lite oväntat uttalande: när jag ändå har lagt av, då vill jag åka till skogen och bli stupfull och se folk åka 50 km. Jag vill inte åka till skogen och titta med en kikare och se folk åka runt 3 km på en 3,3 km bana och inte komma någonstans. Men under, och vi har varit inne på det här tidigare. Jag tycker att fotbollsspelare gnäller för ofta för att de tycker att de har många matcher, vilket de inte har. De har ju superslött. 2 matcher på en vecka, superslött. Tennisspelare varannan dag, 5-sättare. Jesper har aldrig förstått det här. Men alltså,
är det ingen annan heller, kan man.
Jo, Mats håller med mig. Men Mats, 2 5-milar med en vecka emellan, kan det vara något jobbigt? Har Musgrave rätt?
De har ju tränat så mycket och är så starka, i alla fall när de är friska, så att det är klart de borde klara utav det. Det tycker jag. En hel vecka emellan. De ska ju åka nästan 5 mil varannan dag i alla fall i träning, så att säga. Så att det låter ju helt otroligt.
Men det är väl inte samma sak att träna som att ta ut sig i en tävling mot andra elitidrottare?
Jo, men när man tränar, klart man tar ut sig, annars är det ingen med att träna.
Jo, men du tränar väl, alltså det är fortfarande inte samma ansträngning, varken mentalt och fysiskt, som det är under träningen. Någon måste ju ta de här rollerna också. Men någon som kan
det. Du tror inte på Musgrave alltså? Du tror han har fel?
Ja, men hur som sagt, har han vunnit någonting?
Ja, men han är ju britt för 17. Han är ju världens bästa britt.
Jag säger det, så han, jag tycker inte han har någon talande.
Men det man tänker på är Holmenkollen och så vidare. Det är det att alltså utan 5 milen så tappar de ju helt sin nimbus. Det måste jag säga. Alltså 5 milen är ju Holmenkollen. Så att istället för 5 milen, ja vadå?
Då kanske man ska väga in den typen av argument istället.
Ja, det här bidrar ju till sportens död tyvärr.
Ja, det gör ju det. Så att, alltså, de klassiska distanserna ska vara kvar, tycker jag, för att hålla uppe varumärket.
Ja. Ja, men det är nog sant. Mm. Var du klar? Eller har du...
Nej, men jag skulle vilja prata också om Wayne Rooney. Är ju intressant. Mm. En av världens mest framgångsrika fotbollsspelare någonsin. En riktig mördare. Och man ser jävlar vilket utseende han hade. Mm. Man skulle inte vilja möta honom i en mörk gränd.
Han är ju gammal boxare också.
Ja,
men han var ju boxersmästare.
Han har också punchable face.
Hans farsa var ju ganska framstående boxare.
Ja, även Rooney var ju
det var ju en ganska läbbig miljö han växte upp i, i fattigkvarteren.
Han kunde inte äta med kniv och gaffel.
Nej, så att Rooney var ju handikappad nästan från start av sin hemska hemmiljö.
Mentalt då, ska jag säga.
Mentalt, men fick alltså kanske lugn och ro då genom
Mats,
fotbollen.
Du som alltid ligger i framkanten, om han skulle gifta sig med Rooney Budgie, som du kallar honom, ja, då skulle han kunna heta Rooney Rooney. Det vore bra namn.
Vilket bra, ja,
bättre än Svartvadet.
Ja. Vilket bra artistnamn.
Ja. Ja, men inte bättre än Francis Black i Pixies.
Nej, det är inte bättre.
Fick han stryk,
han hette egentligen Black Francis, tror jag. Hette han
det?
Ja, jag tror det.
Han fick väl spark,
vem är Francis då?
Ja, men han bytte namn.
Han fick ju sparken från Birmingham.
Ja, men det är det som är grejen. Alltså, han var 82 dagar som tränare i Birmingham. 15 matcher. 2 vinster. Och då, alltså, under de här 15 matcherna så gick Birmingham från 6:e plats till 20:e plats.
Ja, det var inte bra.
Nej, men alltså, har ni hört någon kortare tränarkarriär?
Rooney har ju faktiskt i till exempel Derby varit väldigt framgångsrik. Så att det är först i Birmingham som han har haft sin riktigt stora dipp.
Nej, han blev kickad från
en klubb. Och så var han MLS också, va?
Han blev kickad en gång tidigare.
Men det hör ju liksom till.
Det hör till, jo.
Att de blir sparkade.
Men 82 dagar, det är väl ändå rekordkort?
Ja, det är väldigt kort. Men däremot så är
det lite så här turkiska ligan nästan.
Ja, men det är något, jag tror att det är Napoli som har haft 3 tränare i år.
Okej.
Eller de är inne på sin tredje.
Men samtidigt kan det väl vara så kanske att Rooney och Mellberg kanske liknar varandra rätt mycket som tränare, tror jag.
Alltså, på så vis att
hårdföra, elaka typer som inte kan så mycket om teori utan bara praktik och erfarenhet och ska klistra det på grabbarna. Så att det är nog Mellberg kan kanske bli en ny Rooney.
Ja, ja, men kom ihåg vad du hörde först.
Ja, Mats Sandberg. Tack. Så vi vidare. Det handlar om cyklisten Jan Ullrich.
Ja,
just det.
Jan Ullrich var ju dopingdömd och har väl gått så där, så inte jättebra. Men han vann väl Tour de France också, va?
Visst gjorde han det. Han var ju superframgångsrik.
Ja, precis. 97 var han tydligen. Vad tror ni att hans rekord gick ut på?
Rekord i vad då?
Han skulle slå ett rekord. Vad tror ni att han
alltså
skulle
slå? Nyligen eller?
Det har med rökning att göra.
Ja, med rökning.
Han skulle röka 900 cigaretter på en dag, va?
Han skulle vara den första som hållit upp från att röka från att han vunnit Tour de France till idag.
Nej,
han skulle röka så mycket som ingen annan har rökt cigaretter på en dag.
Ja, han försökte spå ett världsrekord. Jag tror det här också att det står inte att han lyckades, för att Guinness var inte där och kollade det här. Men enligt honom själv så rökte han 700 cigaretter på en dag.
Alltså nyligen?
Ja.
Vilken rolig grej.
Ja, otroligt, det är alltså 35 paket cigaretter.
Åh, jävlar.
Det är väl ändå
och en oväntad utveckling ifrån att vinna Tour de France.
Ja, för det är väl ändå 20 cigaretter i ett paket, va?
Och så 700 på det. Alltså 700 totalt, jag 700 cigaretter på totalt. Men det finns ju många som checkar hamburgare liksom då. Alltså 800 hamburgare i timmen. Det är nog värre än att röka 700 cigaretter.
Vem har ätit så mycket hamburgare?
Någon kanske.
men tog han halsblås? Framgår det om det var halsblås?
Nej.
För då är det ju väldigt starkt.
Ja, men alltså hans lungor efter den här dagen, det måste ju vara jättefarligt för kroppen.
Är han den som vill, gå, alltså, som vill liksom vara mest extrem från att ha bäst lungor i världen som orkar vinna Tour de France till liksom, ja, kunna ha lite suga?
Precis, att de ska se ut som en sån här blåsbälg.
Ja, just det.
En väldigt dåligt i skinn som en säck. Nej, men det var väl ett anmärkningsvärt rekord.
Det var jätteintressant.
Hörrni, sista grejen, på tal om röka, det hade jag faktiskt inte tänkt på, men nu tänker jag på det. Gissa vem som blir ny OS-kommentator för NBC under Paris år 2024.
Jonathan Edwards.
Nej, tänk på röka. Och inte cigaretter utan röka. Och NBC är ett amerikanskt bolag. Så tänk en amerikan som röker väldigt mycket olagliga substanser i Sverige. Det är en rappare. Världens kändaste gräsrökare.
Född 71.
Ja, det kan han nog vara.
Vad heter han? Den långa gängre jäveln.
Ja.
Vad heter han?
Snoop Dogg.
Snoop Dogg idag, ja. Han
Snoop
är 71.
Dogg ska bli...
Ska han bli?
Han ska vara reporter. Och jag vet inte, vad tycker ni att det är löjligt eller tycker ni att det är kul?
Löjligt.
Men också kul, eller? Eller bara löjligt?
Jättelöjligt.
Ska vi... Tack för idag.
Tack för idag, vad trevligt det var. Och vad kul det är med 2024. Vilket bra år.
Ja, det är ett nytt år. Och det kommer nya quiz.
Nu jämna år är mina otursår och udda år är turår, så att det ser inte bra ut.
Nej, med tanke på alla problem du hade med hunden och bostaden förra året så kommer det gå åt helvete i år.
Ja, precis. Tack och hej! Hej.
Mats vill kallas för Matte från och med det nya året och jag vill kallas för Lövet på heltid. Så det är Matte och det är Lövet. Från den femte. Hur kom det sig att du kom att kallas för Strogge? Rövetsoppan, den är väldigt god. Nej, det tyckte du inte om. Men då blev det från strågar och blev det strågar. Ja, vad kul. Då ska jag passa på bara att skryta om Jesper innan Jesper inte skryta om Jesper. Han heter för övrigt fortfarande Jesper, det hör vi. Medan du heter Matte från imorgon och jag heter Lövet. Igår så vann Jesper en quiz. Och inte bara det. En av de stora motståndarna var, apropå Svestia, Kenta Nilsson. Alltså han som fortfarande gjort mest poäng under en säsong av alla svenskar i NHL. Mr. Magic. Och Jesper vann quiz. Nej, inte quiz. Men han var bra på hockey, men på quiz var han ganska dålig. Jag tror det skiljer mer i hockey. Kanske. Ja, det skiter vi. Vi kastar oss in. Du vann ju quiz igår, varför är du deprimerad? För låtsas inte. Du har flickvän, du ska få ärva en advokatbyrå, du ska köpa ut din partner, du åker utomlands, du tjänar bra, du är kompis med Strogge, du vinner quiz, vad har du att gnälla över? Unge man. Du kommer köpa ut honom. Kom ihåg vad du hörde först.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.